Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Olsson skjuter, och vilken träff! Vilken pangkanon av Simon Olsson! Elfsborg får den här vändningen. Avslut i mål! Vilken träff från det läget! Ja, vilka avslut från Elfsborg, det är 2-0!
Nej, som sagt, Elfsborg är det bättre laget idag, vinner förtjänt.
Här fick spelarna beskedet, kunde konstatera med stor glädje att de ska spela Europaspel nästa säsong.
Elfsborg imponerade i fjol när man till slut kom tvåa i Allsvenskan. I år är förväntningarna höga och schemat är fullspäckat med Allsvenskan och kval till Europa Conference League. Klubbchefen Stefan Andreasson har en central roll i klubben som han varit trogen i närmare 50 år. Han började som knatte och blev sen spelare i A-laget för att sen växla över till sportchef och nu de senaste 13 åren som klubbchef. Han har varit med på hela resan uppåt från när klubben gick upp i Allsvenskan i slutet av 90-talet och etablerade sig där och sen började prenumerera på medaljer och vann 2 SM-guld. Därefter har man haft några tyngre år fram till fjolårets andra plats. Och trots förlusten mot Djurgården i årets premiär har Andreasson siktet inställt på 3:e SM-guld.
Vi har ju någonstans byggt en vinnarkultur och utifrån den så vet man. Så stämmer det ett år så kan man vinna, vilket vi har gjort 2 gånger. Så den känslan finns absolut nu.
Fjolårets succéspelare Jesper Karlsson såldes, precis som en del andra, för att klara ekonomin och för att Elfsborg ska vara en klubb där man kan gå vidare. Och Andreasson utesluter inte att några viktiga spelare flyttar även i sommar.
Det hoppas jag verkligen. För återigen, det blir det här oro och ångest för försäljning. Det brukar alltid, vad är risken? Ja, men det är ingen risk. Hos oss är det inte det. Sen kan man i en minut tycka det är fruktansvärt att tappa en bra spelare. Men någonstans blir det är hela vår identitet återigen. Vi ska sälja spelare.
Och så pratar vi om farorna med matchfixning. En problematik som Stefan Andreasson och Elfsborg upplevt på nära håll efter mötet mellan Kalmar och Elfsborg våren 2019 och där en spelare nu är åtalad för mutbrott. Och det är svårt för fotbollen att hantera de här problemen.
Det är klart att det är, man blir mörkrädd hur man då kartlägger yngre spelare och på något sätt sätter dem i en situation där man nästintill blir beroende resten av livet på något sätt. Det är klart att det är inget bra överhuvudtaget, eller det är fruktansvärt.
Och det är naturligtvis mer i den här intervjun. Vi talar med Stefan Andreasson om hur han hanterar kritiken som kommit när det gick trögt för klubben. Om att nobba jobbförfrågningar från Premier League, UEFA och FIFA. Om att vara säker på att Jimmy Tillin var rätt som tränare. Om Elfsborgs position inom svensk elitfotboll. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
52.
Bor?
Borås.
Familj?
Centralt. Ja, fru och 2 barn.
Utbildning?
Ja du, 3 år ekonomiskt, lite högskolepoäng, väldigt intern utbildning i Arbetsförmedlingens regi, statlig utbildning.
Tjäna?
Helt okej.
Vad kör du?
Just nu kör jag Volkswagen Tiguan.
Vad läser du?
Jag läser fotbollskanalen, höll jag på att säga, men det blir helt fel. Nej, jag läser inte mycket böcker. Jag läser på appar. Aftonbladet, GP, GT, Prostidning. Det gör jag i telefonen.
Vad tittar du på?
TV-serier, allt.
Vad lyssnar du på?
Radiomusik, men helger kan det bli Volbeat eller något sånt här som alltid håller.
Vad spelar du på?
Vad jag spelar på? Ja, jag spelar Unibet och lite, men inte alls sådär mycket, men det gör jag bra.
Vilken är din främsta merit i fotbollens värld? Du har ju både varit spelare och ledare.
Främsta merit? Ja, du brukar säga att det måste vara att petat Anders Svensson och Tobbe Lindroth centralt på mitten. För 6 månader senare var de givna i svenska A-landslaget. Men då säger ju någon att det var ju fel på tränaren.
Men det,
det var Kalle Björklund. Men jag tyckte Kalle var bra, så det kan ju vara en viss kvalitet också.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag kan säga när man skrev proffskontrakt med Como. Var inte så, man trodde drömmen, äventyret inte skulle komma, men det gjorde det. Och Como var rätt trevlig stad, så det vet jag när jag satt där i solen och hade aldrig varit. Italien tror jag inte, och Como var ju rätt tysta. Då satt jag i solen och tänkte, det här är rätt bra. Men annars blir det SM-gulden som ledare och cupguldet som spelare.
Som fotbollsledare, vem har du, eller vilka ledare har du som förebilder?
Olika som meriter, det finns ju så otroligt mycket, men om du pratar förebilder, det blir ju extremt svårt att nämna några. Jag fastnade för Giuliano Tiranio när jag var i Italien, som ändå var en hyfsad italienare och lite andra, men han var ju ganska framgångsrik sen i sin karriär. Men annars är det de jag har jobbat nära i Elfsborg, från Hasse Olsson, en alltid nämnde, som var min lagledare och även kollega och styrelsemedlem i många, många år. Han var en fantastisk person. De jag har jobbat med, ordförande, klubbchefen som har funnits runt mig. Jag hade i och för sig en mentor, Jockum Bergman, som jag gick hos i ganska många år, som tyvärr gick bort för ett antal år sedan.
Var var han ledare?
Han var min samtalspartner sådär, som man behöver. Så han gick jag hos varannan vecka. Det var en underbar människa som man kunde prata om allt och inget. Så han gav mig mycket under en period.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Det är bara Elfsborg. Jag fattar inte de som har att det räcker till känslor för något annat lag.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Jag är inte för var, men det är ingen regel. Så handsregeln.
Vilken är din favoritfilm?
Favoritfilm blir Seven.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag brukar säga att de som frågar sånt, det är sådana som ljuger själv, vet du va? Så ljuga, då vill jag, det jag hoppas jag inte jag gör. Var ärlig.
Vilket köp ångrar du?
Ja, det var säkert någon sån där hysterisk Armani-jacka första veckan i Italien, kommer jag ihåg.
Om vi tar bort idrott och hälsa, som det heter nu, gymnastik på din och min tid. Vad var du bäst på i skolan?
Plugga till prov var jag bra på. För att plugga hela natten sov inte. Och sen kom jag ihåg det när provet satt och hade ganska många rätt. Men sen var det borta. Så det var väl... plugga inför prov var jag duktig på.
När grät du senast?
Jag gråter rätt ofta, det vill säga. Men att titta på en grej vi hade på hemsidan som om Ingesson, nu är ju han här jämte, så då det var en vecka sen, då blev det känsligt igen.
Och då är matchen över. Djurgården besegrar Elfsborg 2-0 till slut.
Ja, viktig seger för Djurgården och ta den här på bortaplan mot ett bra Elfsborg, skulle jag säga. Ett riktigt bra under den första halvleken, långa stunder där. En bra fotbollsmatch fick vi se. Elfsborg kunde absolut ha vunnit matchen till och med.
När vi träffas så är det mellan omgång 1 och omgång 2 i Allsvenskan. Ni förlorade efter ändå en rätt bra insats. Vad är känslorna efter 0-2 mot Djurgården?
Känslorna är precis som du beskriver. Vi var väldigt bra. Men tyvärr förlora. Och så är ju fotbollen. Så det är lite komiskt. Det blir ju succé, kris, succé, kris, succé, kris. Även efter första omgången. Men det har ju man lärt sig att det är inte så. Så min känsla är bra. Vi var... Känns som vi är på gång 2021 också.
Ja, ni imponerade på många när ni blev tvåa under 2020. Var har ni lagt ribban inför 2021?
Ja, du, jag sa ju till dig själv, det handlar ju om att vinna. Man gör ju allt för att vinna och internt har ju vi den drivkraften och allt jag haft. Sen blir det här med realistiska målsättningar och sådär, vilket vi kanske kommer in på. Det där vi är Lilla Älvsborg och Lilla Borås som ska utmana storstäderna och både utifrån ekonomi och utifrån den ekonomin kunna överprestera. Men det är klart, vi tror hela tiden på att vi kan vinna. Sen någonstans är det väl, ja, utmana storstäderna. Utmanarna var ju något som vi tog 2005 där. Och det är väl, den lever ju kvar, att vi vill vara den stora utmanaren till storstadsklubbarna. Det är ju så det är. Och det är ju det som driver oss. Men självklart är vi... Tror vi att vi kan vinna titlar.
Och att ni kan ta SM-guldet även i år?
Ja, varje år. Annars det är det därför man håller på. Annars kan man lika väl...
Jo, men alla år kan man ju inte... Det vet ju även du att... Alla år kan man, går man inte in och har, känner att vi har en trupp som kan utmana om guldet. Ibland känner man ju ändå att man...
Ja, men det blir två svar här. För det är klart, den interna drivkraften som jag tror vi har skapat under många, många år. Vi har... Ja, du vet ju, titta, sen 97, 25 allsvenska säsongen i rad, vilket är väldigt få, bara oss egentligen. Va? Ett lag har kvalat sig kvar en gång. 10 medaljer av 15 år, 9 år i rad i Europa. Vi har ju någonstans byggt en vinnarkultur och utifrån den så vet man, som stämmer det ett år så kan man vinna, vilket vi har gjort 2 gånger. Så den känslan finns absolut nu. Den fanns förra året och kanske lite som du sa, man... Någonstans kanske man stannar upp, bygger lite, förändrar lite och sen tar man fart igen. Vilket jag tycker vi har gjort på ett bra sätt 17, 18, 19.
Och... Får man titta tillbaka så, jag menar, det som började 2005 med arenan och Mattias Svensson, Anders Svensson och allt det. Så var det på något sätt kanske kulminera 2013 och gjorde en rejäl satsning mot Champions League. Efter det har det varit några tyngre år ändå. Jag menar, ni var nere på en 12:e plats och det, flera år.
Det är enda gången vi har underpresterat utifrån ekonomi.
Ja. Men du fattar vad jag menar, att det går liksom lite ner och nu känns det som att ni är uppåtgående igen. Upplever du det samma? Eller tycker du att det har varit likadant hela tiden?
Nej, men jag tror vi delar in det lite. Som jag brukar säga 97-04 upp i Allsvenskan och spela på Ryavallen får vi någonstans okay, etablera oss, hänga kvar i princip. Och sen kommer Arena 05 och då får vi en viss ekonomi och kanske hamnar lite högre upp. Och så har vi de här åren egentligen 05-16 där vi hela tiden är med i medalj- och Europaspel, vilket är fantastiskt i sig. Sen någonstans så har omgivningen förändrats. Det blir en framgång för evigt och om en dipp är att bli, vad blir det, 8-12-8 och sen...
Om man bara lägger på medaljplats och hamnar 8-12-8 så tror jag att det är, man kan klassa det som en dipp.
Jo, men då menar jag de 3 åren kanske, om jag tittar tillbaka, eller vad är man mest stolt över? Det finns massa grejer, men just att man klarar av en dipp utifrån den här brutala världen vi lever i. Det är resultat varje vecka, precis som vi beskrev första matchen, så är det succé eller krig. Att vi klarar av en dipp och att dippen är 8-12-8 och så är man tillbaka och har en ny resa eller en ny plan på något sätt. Det tycker jag är enorm styrka. Utan att säga att 9 år i rad i Europa är också en framgång, men det är jobbet som krävs från samtliga inblandade. Att inte dippen blir ner i superettan, hela föreningen utbytt, tappat sin identitet och allting. Det ser ju man kanske andra...
Var du rädd ett tag de åren när ni faktiskt var nere på nedflyttningsplats i perioder att ni faktiskt skulle trilla ner?
Nej, det har jag aldrig känt. Eller det jag har känt, ska någon gång kanske det kommer, men nej. Jag är inte mycket för det här med oro och ångest och i alla fall inte förmedlare, för det är ju min roll i det jag jobbar med, utan det är ju absolut, jag blev alltid kallad naiv och tror att vi kan vinna eller tror att vi kan. Men det är ju någonstans min drivkraft att vara positiv. Jag har varit positiv i pandemitider. jag tror ju, jag är väl positivt lagd och drivkraft för att vinna. Utifrån det så har jag aldrig känt så. Sen visste jag att det här kommer ta tid. Utifrån om du pratar, ja, det är lätt att säga tränarbytet med Jimmy, men också en viss förändring, ja, generationsförändring eller så. Då är det klart, det här tar tid och då behöver man vinna lite fotbollsmatcher emellanåt, för annars blir det även om ja, trycket och så, men det tror jag trycket, alltså det kontinuiteten vi har haft ifrån styrelse, vi pratade om det förra året, vi har ju styrelsemedlemmar som har varit med i 25 år va, det är någonstans där har man en kontinuitet, människor som jobbar ihop i många, många år, det förstår du kan börja prata identitet, värderingar, strategier, tålamod. Och det tror jag, ska inte säga det finns många bra föreningar som kanske har lyckats med det också, men det tror jag är nyckeln till oss, att vi, det finns en plan och då klarar man dåliga, sämre resultat också och förlorar lite matcher.
Du pratar Europa, ni har många år i Europa, nu går ni in i Europa Conference League. Vad är din bild av den?
Jag är ju extremt positiv. Någon kallar det
Är ni indoktrinerade? Alla i svensk fotboll som pratar.
Nej, men någon klarar ju, sa ju Serie C. Utan sen anamma, men det ja, absolut inte. Sen, vi har ju längtat efter Europa eftersom vi hade de här 9 åren i rad. Och det är ju det som är vad säger, extra krydda på, för både för spelare, ledare, förening. Ja, status för Europa är viktigt och synas och märkas för spelare, men också
vet erfarenheter. Vet du hur mycket pengar det handlar om?
Jag vet det, som jag är med i ESO och har väl rätt koll på det. Nu tas det på en sista kongress här, men känslan är ju att först sportsligt, för det handlar om att vinna titlar, det är därför vi håller på. Det är klart att det blir större chans i Conference League att gå längre. Det är ju givet, vilket är positivt. Sen pengarna, om vi... Ja, om det inte händer något väldigt konstigt så kommer det vara samma pengar som Europa League.
Ja, för Niklas Karina, när jag intervjuade honom i podden så har han 3 miljoner euro ungefär. Att man, om man går in i gruppspelet.
Det är gruppspelet, ja, men om du tittar även kvalomgångar och sådär. Men det är klart, gruppspel är ju den stora, ja, stora höjningen. Och utifrån de pengarna så är ju det stora pengar för ett allsvenskt lag fortfarande. Så det finns en ekonomi, men det finns också en sportslig möjlighet.
Tror du kan locka folk till det som ändå blir en, i min värld, lite av en tipskuppen? Du är gammal nog minnas tipskuppen.
Ja, men det roliga, någon sa att vi har varit med när allt har både startat och lagts ner. Om det var inte Toto, UEFA-kuppen, Europa League var vi med första året. Nu är vi med första året i Conference League, så det är väl någon trevlig koppling. Men jag tror det är klart det handlar om status och skapa status, men allt det fotboll, lag som vi kommer möta kommer ju säkert, det kan ju vara Sevilla, Arsenal eller kommer vara nordiska, nordiska topplag och sånt där, så det är ändå, jag hoppas och tror att publiken, det handlar om att se Elfsborg, men dessutom ett nytt motstånd som man inte har sett innan med mycket support, då tror jag det spelar ingen roll om det är Europa League eller Conference League.
Vi som följer det här utifrån och kanske inte är lika positiva som du har ju ändå sett liksom en dipp och så en andra plats förra året som var överraskad. Hur högt rankar du den andra platsen?
Jag sa någonstans också, tror att det kanske är den största framgången vi har haft, men då tittar jag på ekonomi och överplacering, överprestation. Jag tror jag har sagt det 3-10 år tillbaka, men det är ingen som har lyssnat riktigt tycker jag, men nu börjar man prata lite ekonomiligan och förstår det. Eller förstå, ska jag inte säga. Men det är ju, tyvärr har ju fotbollen blivit brutal kommersialiserad och de större, ja, gapen ökar. Det är klart att Champions League, Europa League och Conference League-diskussionen är inte så positiv utifrån alla pengar hamnar ju till slut i de större turneringarna. Olika något till ligafördelning och sådär. Men jag tycker nog att andra platsen, ekonomi för 8. Nu var vi uppe på 6:e plats när man summerar 2020. Väldigt positivt, för det är ju lite mitt uppdrag att skapa så mycket pengar som möjligt. Men det är klart, det är en överprestering på 4-5 placeringar. Det är ju det vi tror på. Vi tror, och det är väl tjusningen med allsvenskan, att Sverige inte, om inte ens på vinner 10 år i rad, så är ju det grejen att alla kan vinna. Och även Malmö då, med sin ekonomi, ser vi att det går att utmana än så länge. Men det är klart att Malmö har ju en ekonomi som gör att de blir favorittippare, vilket är inte så konstigt. Men tittar man på 2-10 så skiljer det inte så brutalt procent mycket utifrån dem. Och då går det att göra saker. Då går det att vinna utan att ha mest pengar. Och då är det att hitta det unika.
Så då rankar du nästan det som bättre än SM-guld?
Tyvärr, det blev ju inte så med tanke på hur året var och att man inte kunde... Ja, jag har blivit mycket, mycket sämre på att njuta. tyvärr. Fira framgång hade vi alltid en gammal en ordförande som var imorgon. Man ska fira framgång.
Ja, var det Bosse Johansson?
Ja, Bosse pratade mycket om det. Och det har man nog blivit sämre på, vilket är tråkigt. Jag hoppas alla andra är alltså på att fira den andra platsen och njöt av den. För det ska vi vara stolta över.
Knappt har sista omgången i Allsvenskan avslutats innan nomineringarna till Allsvenskans stora pris presenterades. Och som årets tränare är J Södras företränare Jimmy Tellin en av de tre nominerade. Sen ett par år tränar han Elfsborg som i år blev tvåa i Allsvenskan.
Om man ser den som har lett tränaren är Jimmy Tellin, som ju nu har gjort tre säsonger här, men var ju väldigt ifrågasatt i början, får man ju säga, medan du höll fast och klubben höll fast. Hur tufft har det varit?
Jag behöver vara inne på det lite. Jag tror när vi gjorde ett val av tränare, vilket vi är väldigt stolt över tränarvalen vi har gjort de alla år tillbaka, tror jag.
Även de tränarna ni sparkat?
Ja, men vi kan ta en lång diskussion där. Sparka är brutalt ord, utan jag tror inte de som var hos oss uppfattar det på det sättet, för när du väl anställer en tränare så är det fyra ändå år. Ja, du måste skriva ett fyraårskontrakt.
Jo, men det är ju ändå retorik.
Ledarskapet håller i 1, 2, 3 år, det vet
om inte. Jörgen Lennartsson och Magnus Haglund får lämna under pågående säsong, då är det svårt att kalla det något annat än att man har blivit sparkad.
Ja, ni gillar ju att slänga ut de orden. Vi gör ju inte det.
Nej, jag fattar, men det är ju du som...
Ring Magnus Haglund och fråga om han tyckte om du sparkat. Nej, men skit i det.
Jag intervjuade honom efter vad det blev, 0-8 på Malmö stadion, då han sa...
1-8.
1-8, förlåt, jag hade fel för att göra ett tröstmål. Då sa han, jag ska vara kvar. 2 dagar senare fick han gå. Så uppenbarligen hände ju någonting.
Nej, han fick inte gå efter 1-8.
Jo, några dagar senare. Eller dröjde
det någon match? Nej, vi vann guld året efter.
Nej, 1-8
fick han gå. Har du haft fel?
Nej, detta är ju 2017.
Jaha, men jag tror du tänkte på 2005, 1-8 mot Djurgården.
Nej.
Vi har inte fått stryk med 8-1-orna med gång.
Nej, men vad blev det mot Malmö?
Malmö stadion, tänker du på?
Ja, nej, men vad blev det mot Malmö då?
Jag har förträngt den matchen.
Ja, det förstår jag.
0-5. Kanske.
Nej, det blev mer. Kevin Sture-Ellegard kom ut och slaktade.
Ja, jag vet. Jag kommer ihåg. 05, 0, hoppas jag. Det blev inte 06, jag kommer inte ihåg riktigt. Det var en stor förlust, det var det.
Måste jag ju bara därför ta reda på det. 6-0.
Han blev sparkad. 5 eller 6, sa
jag. 6-0. Då har
vi
ja, okej. Okay. Han blev inte sparkad.
Vi åkte åt lunch ihop och var överens att vi har gett allt. Och
vi lämnar dig.
Grym tränare. Ja, ihop med Wettergren och absolut. Även andra vi har. Men om vi kommer till Jimmy Tellin.
Hur kom det sig att ni backade upp liksom honom när det blåste så snålt? Och resultaten uteblev?
Jo, men det var ju som jag beskrev där. 05-16 så var det någonstans. Vi hade en identitet. Det var Europa. Det var framgång. Och så någonstans händer det saker i omgivningen, så ekonomin, håsen eller hur man ska uttrycka det, med 12,5 i snitt och alla, så var det någonstans att vi behöver göra en ny resa och hitta något nytt. Och det är klart, det vet du att tränaren har en viktig roll i Elfsborg, eller managern som vi kallar det. Och Jimmy var ju någonting som jag tror alla visste då, att det är någonting... Ja, det är någonting nytt. Jag kan prata mycket om Jimmy, men det är ju en ny typ av tränare. Och då kände vi att Jimmy är ju våran person. När vi träffade honom kände vi att det här är rätt för oss. Det här är någonting nytt. Och med det menar jag att jag brukar säga, proffsfotboll har vi haft i 20 år i Sverige. Det är därför jag kände att det finns hur mycket som helst mer att göra fortfarande. Och Jimmy kom ju in med nya idéer och kanske skulle ändra... Om det sen är spelsätt, träningskultur, värderingar, kultur. Det är inget ont om det som fanns. Men vi var ju på det rätt och hårt också. Att vi vill göra en förändring. När vi inte har mest pengar, vad kan vi göra istället? Och då är det att titta på fotbollen. Vad kan vi utveckla där? Och det var Jimmy som hand i handsken. Att han är den som kan göra det med Elfsborg. Och du visste, det kommer ta tid, som jag sa i början. Det kommer ta tid, men vi kommer ge det tid. Så det var aldrig överhuvudtaget någon diskussion om någonting, fast vi inte vann alla matcher och kanske ni tyckte att det var för dåligt eller vad det är. Aldrig uppe på kartan, och därför är jag lätt att sitta här idag och säga, ja, nu är allt bra, titta. Men återigen, man är på nästa vecka, nästa match 21, och så får vi se. Men jag är väldigt glad att vi, och jag tror många tittar, att vi höll fast. Vi har aldrig haft någon diskussion. Jag är väldigt glad för Jimmy. Jag är väldigt glad för Jimmys skull. Utifrån, du vet också hur det är i den här galna världen emellanåt med sociala medier, och både för spelare men för ledare när det går emot. Det trycket man får, och det undrar jag inte någon. Och stå där förra året då med Jimmy och company och tagit stora silver, det var lite, ja, revansch blir ett fel ord kanske, men just det lät säga, ja, titta, vi hade rätt, även om du säger lite åt det hållet, men det är ändå på nästa, och med Jimmy och även vi hakar på det. Det är ju någon sån här utveckling varje dag, det finns fortfarande, det är därför jag är kvar kanske, för man känner varje dag är någonstans ett nytt jobb, det finns nya utmaningar hela tiden.
Vad är det viktigaste han har tagit med sig, utanför den skull att det andra behöver vara dåligt? Allting behöver utvecklas, så att säga. Vad är det viktigaste han har tagit med sig?
Jag tror, idag, nu är det lätt att prata Jimmy, men det är klart att han har en nyckelperson i detta. Sen är det någonstans, och hans drivkraft, det är ju, kan jag säga, ja, dedikationen. Du vet ju, han har en bakgrund, han startar egen klubb bara för att han skulle kunna få göra som han ville, eller vad säga. Men just då, dedikationen, framkant i fotboll. Jag kommer ihåg jag sa något timme när vi träffade, det finns ett problem, det är att du är för seriös och proffsig för svensk fotboll, på ett positivt sätt, men just en kravbild och kommer bli en utmaning för spelare, för ledare, för även för det, för Jimmy ligger i framkant, det är ett enormt driv, men det är dit någonstans man vill, och då
och
tar det
är
tid.
Allt från spel till träning till allt. Han är väl inne på det här taktisk periodisering och liknande, och träna, ja, på ett annat sätt helt enkelt, som har blivit populärt på senare år, får man väl säga.
Ja, men det ordet har jag inte hört på några år nu, för det handlar om, alltså, fotbollen är ju föränderlig, jag själv. Det är därför man hänger inte med. Jag säger inte att fotboll har blivit en vetenskap, men ska man hänga med i det som händer, så behöver ju man både ha ett stort team. Det kan man väl säga, en stor förändring mot tidigare. Det går inte, vad skojar man, Roffe Zetterlund som skötte allt ungefär. Det är ju inte one man show längre, utan det är ju att skapa team och stab. Som gör i och för sig att man behöver flytta med en hel stav kanske när man lämnar.
Ja, är det svårt att hitta? För jag menar, det har ju ändå varit Tobias Linderoth var inne en sväng, lämnade. Bayrami var inne en sväng. Alltså, är det svårt att hitta folk som klickar i hela den staben?
Jag tror lite på samma sätt som en spelartrupp egentligen. När man bygger ett team som en större stab också än vad det varit tidigare. Så är det att hitta rätt. Nu blev det Christer till slut, vilket i och för sig Christer var ju meningen kanske från alla första
Persson.
Ja, var ju meningen kanske från alla första början, men då vill ju han stå på egna ben och jag köra lite, men någonstans har Emira fick ett år, vilket gör att han hamnar i en perfekt roll för oss nu, alltså ta med det neråt i ungdom, för det är ju lite att föra ner allting så långt det någonsin går till slut, så jag tror det är att hitta varandra, personkemier och sådär, så någon brygga blir med, okej, vilka är Jimmy Tillins personer, även om han ska få gärna vara här i 100 år, men, och vilka är, hur bygger Elfsborg sin grundorganisation, och så någonstans vet man att det kan bli en förflyttning, men inte alla på en gång.
Han är manager, hur gör ni med spelarförvärv? Jag har ändå haft bilden att det var du som skötte förhandlingar och sånt, men är han inne och gör det eller?
Nej, men jag tycker det egentligen är ganska enkelt. Just, det är ju lite hur man organiserar sig. Vi har ingen sportchef i titel. Sen brukar jag säga att vi har 6 olika sportchefer. För det är uppgifter som ska bockas av. Men vi har ju valt att ha manager. Och det växte fram, kan man säga, under Magnus Haglunds tid. Som gammal rektor, lärare. Vill ta ansvar. Det är inte givet att det alltid är så. Sen har du en klubb kanske också då, som kan tänka sig att backa. Både utifrån fotbollskunskap men också för att få ett tydligt ansvar, och det vi har sagt gränsen är att jag i min roll då, om det jag har kvar i fotbollen, det är ju förhandlingar med A-lagsspelares kontrakt och köp och sälja spelare, det har vi satt någon gräns att det håller inte Jimmy på med, annars är det han som bestämmer spelare in och ut och om vi ska äta bananer och vilket team vill han anställa och om vi ska åka till Marbella på läger eller vad det kan vara, va? Sen är vi ett bollplank just att behålla, som sa, Elfsborgs identitet. Den är jätteviktig, och det tror jag också när det går lite sämre. Även om man ibland får vara villig att göra kortsiktiga lösningar, så är det här hålla fast för det långsiktiga. Och det är egna spelare, det är hemvändare, det är bara skandinaviska marknaden som vi kan och är starka på. Det är de bästa talangerna i Sverige som vi alltid ska vara på. Sen kan man koppla på ytterligare någon marknad. Och det är klart att vi jobbar ihop, men det är Jimmy som bestämmer sin trupp.
Ja, för där kan man ju säga att Okumo är ju en som sticker ut. För annars har ju ni varit väldigt tydliga med att men inte för mycket länder i Afrika eller Sydamerika. Dit man ser många, jag menar Djurgården, Hammarby och liknande. Ni har varit försiktiga där utan velat ha skandinaviska spelare. Hur?
Men jag tror det handlar ju inte, nu ser du, vi har väl alltid hållit oss ajour på marknader och sådär. Men det du är lite där, du jobbar med något långsiktigt som du tror på, som uppenbarligen har gett hyfsat resultat. Inte bara du kan mäta tabeller, men du kan också mäta transfers och Inga Bossman och hela identitet. Det hör ihop på något sätt. Självklart så ser vi också precis fotbollen utvecklas. Det är klart att vi tittar på andra marknader också. Kan vi komplettera det vi redan har? Men det är viktigt att behålla det. Vi ska, nu tror jag vi bockar av igen 50% egna spelare. Och det komiska tycker jag ibland att någon klubb, vi har 3-4 från start. Eller så, men det har ju vi jämt. Alltså det är ju för att det har blivit en identitet och man tar det för självklart. Men det är ganska fantastiskt, för det är jätteviktigt för oss och för bygden att man känner igen sig vad Älvsborg gör. Det tror vi stenhårt på, än att vi skjuter lite överallt och så blir det kortsiktigt. Utan vi har hållit fast vid det.
Har ni det satt? Har ni någon procentsats? Det får inte gå under det här.
Nej, 50% är det vi har pratat om sedan 15 år tillbaka. Eller än längre. Och sen om det är 50 eller 40, jag tror vi var uppe 64-67% något år sedan, det var galet, bäst i Europa. Så där. Men vi behöver inte fokusera exakt på procentsats, men just att vi ska ha mycket egna spelare. Det är viktigt.
Vad är vinsten med det?
Vinsten, ja, det är väl för att försvara eller ge signaler neråt att möjligheten finns. Kunna försvara att vi satsar på vår talangutveckling och ungdomssektion till viss del. Men också, vi tror att för vår bygd är det jätteviktigt att ha killar som kommer ifrån vårt område. Sen är det klart, du får en klubbkänsla och dessutom så får man bara titta. Vi har sålt många spelare som kommer. Idag har vi 15 ute i Europa. Och det mest fantastiska med det tycker jag att spelarna som lämnar oss, de presterar i sina klubbar. Jag kommer knappt på något exempel där man går och så kommer man tillbaka med, och inte lyckas. Det är ganska fantastiskt. Av de 15 så 9-12 kan man nog kalla egna på något sätt. Så det är någon resa vi har som vi har kanske inte varit den klubben som säljer 16-19-åringar, eller egentligen aldrig gjort, utan vi vill ju att man ska vandra lugnt och fint med tålamod. Rodén är ett exempel, Sebastian Holmén, man kan till och med stanna i en U21-trupp när man är 20 år, debuterar när man är 21, men sen blir man ändå landslagsspelare och så får ett utlandskarriär. Så någonstans är det den resan som vi tror på och vi jobbar med.
Samtidigt, du säger att ni ska vara på de bra talanger ute i landet. Ni tog ju Ahmed Kassem från Motala och här om året var det Jakob Ondrejka från Landskrona och så. Varför är det viktigt att hugga på den typen av spelare när ni har så bra talangutveckling själva?
Nej, men vi vet att vi attraherar dem. Eller vi har möjlighet att få dem. För de vill hit, de ser, det märker jag nu. Kanske än mer än något år tillbaka. Vi har ju en verksamhet där man ser att komma till Älvsborg så kan man ju nå sin maxpotential under tränarteamet. Man kan vara med och utmana, för det är precis som har blivit viktigt. Kan man krydda med Europa, men så ser man också att man går iväg till bra klubbar och får en karriär. Det är ju hela argumenten för Älvsborg. Och då är ju de största talangerna i Sverige är ju, lyckas vi oftast med att locka hit.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact,
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Som kommer här mot Karlsson, och vilket mål av Karlsson! Ja, men vilken form han är i, Jesper Karlsson. Och det är en perfekt volleyträff, men frågan är ju hur man kan släppa Jesper Karlsson i den där ytan.
Und die landet auf dem Kopf von Gustav Henriksson. Der Schwede ist in der Dreierkette.
Wandersson och Claesson, andra chansen för Viktor Claesson i mål! Viktor Claesson gör mål igen för Krasnodar.
Ni har ju, som du är inne på, ett batterispelare. Jag menar, med hög klass, allt från Viktor Claesson och Hult och Hiljemark och Seneli och Jocke Nilsson och Holmén. Ja, väldigt många spelare ute. Hur ser det ut på vidareförsäljningsklausuler på sådana spelare? Sitter du och bevakar det, att till exempel om Jesper Karlsson skulle bli såld vidare, eller Jocke Nilsson, eller vem det nu må vara, att det kan klirra till?
Det kan bli så. Med en fråga där. Nej, det är klart man gör. Nu är vi inne på transfer och sådär, men det är klart, det är som alltid, man vill ha så hög transfer som möjligt, så mycket bonus som möjligt, och så vill man ha så mycket procent som möjligt.
Sitter du och håller tummarna liksom för Viktor Claesson, som ju ni sålde till ryska Krasnodar, som ju, om inte skadan hade kommit, hade han antagligen kanske spelat i en större klubb, i en större liga?
Jo, det handlar ju mest för Viktor. Han är en fantastisk person och en fantastisk spelare. Så det är klart, den matchen vi var där med ett gäng sponsorer och såg Sverige, Spanien-Sverige. Och jag hade väl lite info vad som skulle hänt veckan efter.
Vad skulle hänt efter?
Ja, han hade gjort en övergång som hade gett Elfsborg, ja, framförallt glad för Viktor. Men också givetvis bevaka för Elfsborg, och så kom ju skadan. Så det var...
Hur mycket pengar hade det varit för Elfsborg?
Mycket pengar.
Alltså 25 miljoner eller något?
Ja, det kanske inte är så långt därifrån.
Och till någon av de större ligorna helt enkelt?
Ja, men han kommer dit i sommar.
Det vet du redan?
Nej, det vet jag. Jag vet inte allt, men det är klart att det är väl känslan utan Viktor... är ju lojal och han trivs ju väldigt bra, men någonstans är väl vill väl möjligheten att få spela en större liga. Det är väl det som är läge nu, kan man tycka.
För han har fortfarande kontrakt med ryska Krasnodar, det löper inte ut sommar.
Nej.
Utan, för jag antar att en klausul hänger ihop med hur länge han har kontrakt med Krasnodar.
Det vet jag inte. Du menar,
ja, men inte nu sens. Pratar,
det är ju förhandlingar här. Ja. Det ska ju helst vara för evigt.
Ja, jo. Ja. För det var ju naturligtvis extra tungt för Viktor Claesson, men hur var det att se det för x antal miljoner försvinna på det sättet?
Nej, men man kan bli så där, vet du, martyr eller tycka synd om sig själv. Fotbollen är ju, det har man väl i och för sig, det var som om du pratar största besvik, sen har du inte frågat än, det är nog Rio Ave.
Alltså, ja, när ni inte gick vidare.
Gode min skapare, det var ju, och ingen som på plats i rullstol som han coachade, så det var helt galet. Och så är vi vidare, jag tror till och med vi supportrar och sponsorer, vi sjöng, och så 20 sekunder kvar vid bollen, och så gör de 1-0, och så är vi ur, och så 40-50 miljoner, det var tungt.
Ja,
men så är, och någon gång har man flytt och sådär, så det jämnar väl ut sig.
Just många av de här hemvända, eller liksom potentiella hemvända, många spelare som är ute, så finns det ju några som är nya ute, men det finns ju några som varit ute ett tag, och Niklas Hult och liknande. Finns det något hopp om att locka hem dem?
Ja, vi är på dem hela tiden. Det vet man inte, det är lite... vi behåller ju relationen med allihopa. Jag har väl givetvis en viss roll där, men det är mycket med spelare. Det spelar ingen roll vad jag säger många gånger. När man kollar med Elfsborg, så kollar man med spelare som är här eller har varit här. Och där har vi fantastiska ambassadörer i de som är ute idag. Jag tror, om du kommer ihåg innan pandemin där, så hade vi hela gänget som var utomlands, så gick man in ihop och samlade in pengar och gav till Elfsborg. Det var en del som undrade, ja, varför gör de det? Ja, förmodligen för de trivdes och gillar oss. Det var ganska, det var en stark aktion tyckte jag. Men sen är ju tajmingen när spelare ska vända hem, det är lätt för oss att sitta, men då ska han hem, för då är han 29 år och är perfekt och då har vi en plats där. Det funkar ju inte så, utan det är ju, har vi en identitets i hemvändare, så när det är läge och de vill komma hem så kommer vi göra allt för det. Givetvis utifrån kvalitet till viss del, men det du beskriver är ju alla dem. Och vi hade diskussioner i somras med Hult och Hiljemark, det kan jag ju säga. Men då så blir det också ganska lätt sådär, men ja, man vet att så, man ska, när man väl är utomlands, man vet ja, kort tid man har kanske som fotbollsspelare, så är det att vara där ute och så länge som möjligt om det bara funkar och kanske högre kvalitet och det finns en viss ekonomi. Men så vi pratade om det, men sen fick ju de två nya bra utmaningar och så får vi se när nästa läge är just med de två.
Om man ser till pandemin som ju ritat om fotbollskartan, får man ju ändå säga mindre pengar rent generellt. Tror du det gör det lättare att få hem hemvändare? Att det inte är lika lätt att hitta bra alternativ ute i Europa?
Det beror ju hur bra de är. För det var ju det sommar när det här kom, att det här kommer ju i princip inte finnas transfersummor eller hur man kunde uttrycka det. Det jag märker, vi hade intresse, jag tror samtliga våra spelare plus fem spelare ytterligare hade vi intresse för efter året. Och det är klart, det var med sportsliga prestationen, men också kanske att vissa ligor såg Elfsborg och Sverige som en marknad där man, eftersom man kanske inte hade råd att vara på vissa marknader. Det tror jag gjorde att vi kanske hamnade i ett bra läge just nu. Sen tycker jag det är synd att inte Sverige är på en högre marknad. Det har jag haft mycket diskussioner om, och det senast igår med någon större, att det är ju, vi pratade om det här med rekord för transfers och sådär, och det har jag ju en del synpunkter på, eller lite, och alltså det blir ganska fokuserat på pengar bara. Okej, 50 miljoner, 100 miljoner, och det är 100, slå transferrekord på 110 miljoner. Ja, men det handlar ju om vilken klubb som kommer. När vi mäter, ibland gör vi det, vilka är våra mest framgångsrika försäljningar. Då mäter vi ut efter hur mycket procent vi får ut av den klubbens omsättning. Det är så vi ser en affär.
Varför är det intressant? Jag vet, jag läste det, att du 7% av AZ Alkmaars omsättning.
Ja, men det är någonstans för att inte hamna i det här godtyckliga. Jag tycker Jesper Karlsson är värd 150 miljoner. Men det spelar ingen roll, jag tycker det. Vilken klubb kommer? Hade Everton kommit, ja, då hade det förmodligen varit en annan grej. Och det är väl det, tror jag, vi har, ska säga, ett gemensamt ansvar. Även du kan, i din roll, förbundskaptener, agenter, klubbar, att höja allsvenskans status. För det finns brutalt mycket bra fotbollsspelare i Sverige. Ja, så är alltså, ju det.
Det är inte våran uppgift att vara inblandad i det. Men nej, det är svensk fotboll.
Nej, men jag försökte få dig med på det. Men ja, det är klart, och då kommer, vi säger om Everton kommer, och så väljer man en svensk spelare som etta i sin position helst. Eller kan vara två också. Varför ska den vara billigare när man går till Norge eller Kroatien eller Frankrike? Det någonstans är rätt lång. Det tycker jag är fel egentligen.
Jesper Karlsson var ju tungt upp från förra säsongen sportsligt, men en viktig försäljning ekonomiskt. Var du ändå förvånad att det fanns så mycket pengar, just med tanke på all rädsla som fanns kring pandemin skulle ta bort transfersummor?
Mycket pengar. Man vill alltid ha mer och sådär. Och Jesper kanske man... Men det blev ju bra, och återigen, vi är otroligt stolta över Jesper och glada att han kämpade på här. Han gjorde sina år och till slut visade han alla hur bra han är, och så att någon klubb köpte han på ett vettigt, seriöst sätt. Så sen att vilka pengar som fanns till slut, men kommer AZ med deras plånbok, så blir det någonstans, ja, men det här är vad man ska betala. Hade de kommit och velat ge 10 miljoner, då hade det inte blivit av. För där...
Det blev 27 eller något?
Ja, du får spekulera i det. Det är ju sekretess. Men vi var nöjda.
Ja.
Ekonomiskt också.
Man, ni släppte ju ytterligare några spelare. Gustav Henriksson, Sivert Heltner, Nilsen som försvann och Rami Kaibe. Hur mycket tapp är det liksom? Eller måste man göra sådana avbränningar? Att, ja, men vissa spelare får man släppa fast det inte blir några jättesummor.
Ja, alltså, jag är ju jättesummer. Om du pratar, ja, Rami hade gjort sin resa på något sätt. Om du pratar det som jag pratade om från början. Kom ju till oss som började gymnasiet, gör sin resa, slår sig in i A-laget. Hade ju en, ja, var ganska het ett tag och sen kämpade med någon skada. Och sen så är han 24 år och så får han chans att gå till Heerenveen. Alltså det blir, vi jobbar mycket med, ja, ett förtroende mellan spelare och klubb. Det är lätt. Det tror jag också med kontinuitet och så. Annars blir det bara business. Om man är, och jag sitter här och vet att jag har 23 år så jag skitlar vad som händer med Elfsborg eller relationen med en spelare. Det går inte. Och när Rami får möjlighet att gå till Heerenveen, som ändå man får säga, även om jag tycker Elfsborg är bättre än Heerenveen ibland, men så är det ändå ett steg som är sportsligt. Jag inte kan säga helt fel, utan det är rätt. Och sen så gör vi så bra affär vi kan med Heerenveen. Då var det rätt för Rami. Likadant med Gustav som också har kämpat från hela den resan och få möjlighet att gå till Wolfsburg som är ett ganska, ja, nu har de inte vunnit så mycket det sista och Tottenham hade de jobbat mot, va, men det var ändå en fantastisk möjlighet för Gustav, så man blir ju glad. Sen vill man ha så mycket pengar som möjligt, men ändå vettiga upplägg för de två. Sivert blev ju ett annat case egentligen, även om han också var här en kort session eller 1,5 år och gjorde ju enorm påverkan just i den perioden vi var, som vi pratade om innan. Att han får en möjlighet att komma. Det var ju snack om Brann och återkomst dit, men den märkte du säkert att det tog, blev ju inte av. Det tog lång tid i alla fall. Sen när han fick en möjlighet att spela utanför Skandinavien första gången, då också en vettig diskussion för att tvinga kvar spelare. Eller den dagen vi säger, nu har vi sagt nej, men då gör vi det i en dialog med spelaren. Är det rätt att gå till den klubben? Det har vi haft många sådana diskussioner. Jag brukar alltid ha med mig det när man pratar om vissa spelare igen. Men kommer du ihåg när du grät när du inte fick gå till Cypern? Ja, jo, jag kommer ihåg det. För det, man måste förstå att det är ju drömmen. Också. Alla vill iväg. Fast när nappar man, när tycker man det är rätt läge att gå iväg. Och det är det vi hittar någon sorts vettig dialog med dem.
Hur stor sannolikhet är det att ni säljer i sommar? Och Kumo, Simon Olsson förlängde ni i sig med Ondrejka placerades
ju. Vi förlänger alltid.
Jag vet, inga bossmanfall. Nej, men hur stor sannolikhet är det att du faktiskt säljer någon eller några av de viktiga pjäserna i Elfsborg i sommar?
Det hoppas jag verkligen. För återigen, det blir det här oro och ångest för försäljning. Det brukar alltid, vad är risken? Ja, men det är ingen risk. Hos oss är det inte det. Sen kan man i en minut tycka det är fruktansvärt att tappa en bra spelare. Men någonstans blir det är hela vår identitet återigen. Vi ska sälja spelare. Kommer rätt klubb på rätt sätt, då har vi en dialog och så lämnar man.
Var nobbade ni förbi på Okomo i vinter?
Om du pratar Okomo just, så är klart vi är ju enormt glada att vi hittade han på ett sätt som kanske, som du skrev, var kanske på en annan marknad än vad vi har varit på innan. Och sen den utveckling han har haft. Och även om vi fattar väl ganska tidigt att det här är någonting riktigt, riktigt bra. Och sen har väl Sverige fått upp ögonen för han när vi blev tvåa, men kanske också sett lite mer. Så det är klart, han kommer ju ha en karriär utanför Skandinavien. Sen om det blir i sommar eller när det blir, men det är klart att det är stort intresse.
Vilka bud fanns i vintern?
Vilka exakt? Ja. Det får du aldrig med att säga, men stort intresse. Har det funnits. Likadant med Simon Olsson som kanske ännu, ja, det är lite det med tålamod. Simon är 24 år i år. Vi har nog sett potentialen eller kvaliteten i 4-5 år tillbaka. Men visst, små steg, och det har funnits massa. Jag har suttit med Simon här 10 gånger om idéer och erbjudanden. Men jag har känt, och det har jag också med miljön vi har. Finns det ett steg till? Kan jag nå lite max till? Och så kommer det bättre klubbar. Och det kommer för Simon Olsson. Han kommer också ha en karriär utanför. Helst kan han in i A-landslaget helst innan i och för sig. Men det brukar alltid höja värdet lite. Det brukar vara på vettigen ibland. Men det är ju ja, två
det har varit många Elfsborg-spelare i landslaget.
Alldeles för lite om du frågar mig. Men de gör det fantastiskt bra. Men det är Olsson och Koma ju två, men även flera. Men det är det man... Det är bara positivt att vi har spelare och så kommer det nya.
Det blev ju ett bra ekonomiskt resultat, mycket på grund av försäljningarna förra året, plus 15 miljoner efter några minusår i den här dippen så att säga. Hur viktigt är försäljningar i den delen att jämna ut och se till att ni har ett bra eget kapital?
Jag tror inte någon förening gör plus minus noll i driften på bara sponsring, publik, SEF-medel eller centrala medel. Även om det har ju vi som något uttalat mål eller drivkraft och att spelarförsäljning i Europaspel ska bygga egna kapitalet. Men där är man inte än. Så spelarförsäljning behöver vi göra varje år. För att, ja, det är ju det här, ja, våga satsa och så spelarförsäljning behövs och det är ju en del av verksamheten. Sen att det var mer viktigt under pandemiåret, det köper jag inte riktigt, för jag tror det viktiga, jag tror alla levde i en stor ovisshet när det kom pandemin och in i sommaren, och när man märker där med initiativ, stöd från sponsorer, supportrar, det är där någonstans du gör ett vägval. Alltså jag tror alla har haft x antal worst case scenarion som man nästintill, vi får ta det. Fast när man får den energin och också känslan, men vi får ett stöd. Statliga stödet var jätteviktigt i en sån period. Vad gör vi? Ska vi titta på att lägga ner ungdomsverksamheten? Ska vi ta bort x antal på kansliet för att ta ner bort någon annan verksamhet? Det är det man var någonstans. När det kom, då kände man att vi fortsätter. Och spelarförsäljning behövs givetvis. Så jag tror inte, hade en av alla de här fallit bort, stöd, supportrar, sponsorer, statligt, spelarförsäljning, då hade det inte sett ut som det gör.
Är det rimligt att ni gör ett rätt stort plusresultat med statliga stödmiljoner?
Ja, det där är en... Men utifrån de kriterierna som fanns så är det självklart att vi som idrottsförening ska söka som alla andra och följa de kriterier som gavs från regering. Det tycker jag är självklart.
Men är det lite jobbigt liksom att man ändå gör ett plus, vilket många klubbar...
Ja, jag förstår, eller det är klart att man har enorm respekt för det, sa vi från hela första början. Fotboll är inte det mest viktiga, eller vad säger man? Alltså det, fruktansvärt respekt för personliga tragedier med pandemi och företag som går i konkurs och folk blir av med jobbet. Det där är ju sekundärt med fotboll. Sen får ju vi göra utifrån våra förutsättningar, så kan inte vi bara lägga, vi får ju driva på det vi är tillsatta för att göra och vårt uppdrag, och då får vi göra det på bästa sätt. Så, och då fanns det statliga stöd att ta och det var säkert ett val också från att rädda jobb till viss del. Hade man gjort någon stor försäljning tidigt möjligtvis eller så här, men 2020 blev ett år, i år har vi inte... Nu får vi se vilka kriterier som kommer i år, men vi har väl samma möjligheter och skyldigheter kanske mot våra medlemmar så att söka det som vi har möjlighet att söka.
Publiken kommer ju inte än, och det är ju oroligt eller lite ilsket i fotbollssverige får man väl säga kring att det inte öppnas upp. Hur står Elfsborg i den frågan?
Jag tror vi... Som jag sa innan, enorm respekt från början. Sen är det klart att man själv som lekman i allt detta, så när man ser inomhus och kriterier som finns där kontra utomhus och kanske också smittan och så. Men jag tycker det är svårt när man får lita på experter, brukar man alltid säga. Men det är klart när man själv så tycker man att fast kan vi inte få chansen att visa att vi klarar av och sköta ett arrangemang utomhus med x antal. Det är klart att vi längtar efter att få göra det. Men återigen, det får ha sin gång.
För några år sedan var det mycket snack om eran publikdipp också. Och just det här att ni räknade antal köpta biljetter och inte... Och då vet jag ju att du har sagt att det skulle tas ett SEF-beslut vad som gäller. Har du tagit ett SEF-beslut vad som gäller? Vad ska allsvenska klubbar räkna?
Två siffror ska man ha. Både sålda biljetter och på plats. Det är väl bra.
Ja, det är bra. Du har ju varit spelande, eller du har ju varit ledare sedan 99 då du blev spelande sportchef, om jag inte har fel för mig. Sen var du ju sportchef ett gäng år även efter du slutade spela, och sen är du klubbdirektör. Nej, klubbchef.
Klubbchef heter det. Klubbchef. Just här.
Ja, det är ju... Det är ju en sportchef titel. Säger du, men klubbchef. Men du är inne på ditt 22 år.
Mm.
Det är ju rätt otroligt.
Ja.
Hur långt fram i tiden ser du?
Jag vet inte. Jag pratade om det lite i början. Jag tror, som du säger, vi har proffs när jag börjar, så du är ju själv spelande sportchef. Även om det är någon som har testat det kanske det sista. Men det fattar man, hur gick det till, va? Men det är klart, då var ju, fanns ju ingen organisation på det sättet. Så då det funkade ju. Och sen när man började så var ju, ja, vi började med proffsfotboll kanske precis i 2000 där. Så någonstans, det har ju hänt så enormt mycket. När jag spelar fotboll jobbar man heltid och spelar fotboll efter i princip. Så någonstans har ju man varit med på hela utvecklingsresan, och då blir ju det aldrig slentrian, eller det är ju nya utmaningar varje dag, varje år, prioritera, det händer ju
hur
mycket som helst.
Men hur orkar du? Det är ju en fruktansvärd arbetsbelastning, det är ju mer en livstid än ett jobb när man pratar med andra sportchefer, klubbdirektörer, vd, vad ni nu har för titlar.
Jag får prata med klubbdirektörer då.
Ja.
Sportchefer vet jag inte.
Nej, men du fattar vad jag menar. Hur orkar du med det?
Nej, men jag tror... Nej, det kan man ha. Jag brukar prata med kollegor, för jag tror ibland det är svårt. Jag är ingen martyr, så alla har mycket att göra. Det är ju bara vad man gör. Man kan jobba dygnet runt i alla yrken förmodligen. Och sådär. Så det är någonstans. Man behöver umge sig med människor med energi, som ger en energi. Vara ett team, det är ju där man är född i ett lagspel och så. Så någonstans blir... Man får drivkraft sen. Det kan det säkert ligga många gånger varit tufft och tråkigt. Eller man förlorar och alla gnäller eller vad det nu. Men det är ju någonstans... Har man valt den... så finns det givetvis gränser var det går, och det tycker jag går över ibland utifrån att prata med kollegor och så. Det är det jag pratar lite om, det med kontinuitet och inte den här hysteriska resultatfixeringen. Det där kan jag tycka är jobbigt ibland, att folk får säga vad de vill och sådär, men det där, hur orkar jag? Känns som det är nytt, det finns hela tiden att göra. Utmaningar hela tiden, nya människor. Det går inte att ha ett bättre jobb när jag väl ska svara på frågan så.
Vilken tanke finns kring en successionsordning? Det är ju ändå så att du kan inte köra för evigt, och du är ju väldigt mycket Mr. Elfsborg på något sätt, som varit med under hela den här resan som gått i olika etapper. Vilken tanke finns att klubben faktiskt ska kunna ersätta dig om du går vidare?
Ja, det är nog inga problem. Jag har varit i Älvsborg 47 år, kom jag på. Det brukar någon säga.
Men...
ungdomsspelare, ja. Det är också en resa. Men nej, jag tror vi... Det tror jag kanske är nästa steg. Det är lite så här, man har ju en viss peng och det är en omsättning som man kan dra in så mycket som möjligt. Jag hoppas att vi lyfter. Och vad gör man med de pengarna? Jag tror när vi tittar på det, så det gäller ju att generera så mycket som möjligt till fotbollen. Jag tror procentuellt utifrån vår omsättning så är vi rätt starka, eller vi vill så mycket som möjligt i fotbollen. Men det, man får också, nästa steg kanske är att satsa än mer på kansli, sportkontor eller vad du nu kallar det. Och för det behövs, och utifrån det så känner jag att jag ska inte säga att delegera bort allt. Du ser, jag behåller vissa saker i fotbollen. Vi har på marknaden, man är ganska involverad, så har vi ett antal duktiga, hade försäljningschef som vi har på plats nu som konsultbasis i och för sig. Så någonstans blir det någon oumbärlig människa, det har jag svårt att se att man är, men jag har inte tänkt på vem ska ta över, tänker du på sådär,
men alla
har sån.
Med bara en tanke att man har ändå en successionsordning om något. Jag lyssnade på en lokal podd med Stefan Ischi, säkert var med, och någon annan i radio, tror jag det var. Där de sa att de visste att du hade fått jobberbjudande både från UEFA, FIFA, SEF. Då blev jag nyfiken, vilka jobberbjudande är det? Vad var det för jobb du skulle göra åt de organisationerna?
Ischi jobbar jag ju nu som säljare. Du träffar jag. Det känns fantastiskt bra.
Jo, men nu glider du från...
Nej, men det du säger nu egentligen, det kan vara sådär, även om jag blir trött ibland på egoism, även om jag kanske själv är det eller har varit det, jag vet inte. Men det är just det, man ska prata om sig själv, vad man ska säga. Om du pratar jobberbjudande eller man har gjort något bra och sådär. Det har jag blivit rätt trött på. Så jag brukar inte, men någon gång så där, om man sitter med någon som pratar mycket, så kan jag ibland, om han säger något namn och sådär, eller kan vara lite agenter ibland, tycker jag är lite komiskt när de ska säga vilka de känner och sådär. Och så, jag har ju varit med i ECA, jag ska inte säga, men jag känner
ECA för de som inte vet, European Club Association, storklubbarna.
Så jag känner ganska mycket människor. och har väl också lätt för att få en viss social relation med flera. Så många i fotbollen i Europa känner jag personligen väldigt bra. Så du brukar säga det ibland, ja men du menar han och han, vi var på semester då. Ja, det tro, ja, då blir det att de inte tror på det nästan. Men det, och det är väl lite som med jobb. Det är klart att jag har väl fått några jobberbjudanden under åren här. Men det har aldrig varit aktuellt.
Kan du ge någon karaktär? Vad för typ?
Jag vet inte.
Jo, men det är ju klart du kan. Det är ju intressant att höra.
Ja, men du sa ju vad du sa.
Ja, nej, men vad skulle du gjort för UEFA eller FIFA?
Ja, men ena gången jag tänkte, för återigen, alla känslor är äldst på. Det finns inte i världen att jobba för någon annan klubb eller något sånt. Sen har det varit någon, en gång var det någon, hade en Premier League-klubb. Det hade jag nog lyssnat på, eller lyssnade lite på. Men det var
en Premier League-klubb som hade avsett
det? Det var x antal år sedan. Men ändå
vad ville de att du skulle göra? Manager eller?
Tränare?
Nej, men technical director eller vad är det?
Ja, ungefär så.
Ja, du skulle göra deras spelare för?
Ungefär så. Ja, men det är väl alltid roligt när man blir...
Varför nobbar du Premier League?
Det föll inte på plats riktigt med de personerna som skulle vara med heller och sådär. Men det var rätt spännande. Men det, jag hade inte... Jag är
kan ändå inte lockad när man har gjort så mycket alls på att testa något annat, att jobba för ett stora organisationer.
Så tror jag tänkte i den nästa utmaning och sådär. Men återigen, det tog till slut på utmaningar i Älvsborg någon gång. Innan kanske var det agentgrejen och sådär. Det är klart det, men nej, den är jag inte
att du har fått frågan om att bli agent.
Ja, men den är jag inte avundsjuk på, den branschen. Kasta sig in där. Men förutom att man får välja 10 superspelare så bara har de möjligtvis eller sån här. Nej, de gör hårt jobb och kanske också i en väldigt speciell bransch. Så jag är nöjd där jag är. Sen är jag
du har ju, under resan så har det ju byggdes ju på något sätt storyn att det var du och Bosse Johansson som kom in sen, Bosse Bank kallad, han var styrelseordförande och under framgångsåren ni skapade. Sen lämnade ju Bosse Johansson och du blev kvar och så kom ju den här, det som vi andra utifrån upplevde som en dipp. Då blåste det ju rätt snålt och folk vände sig mot dig och så. Hur upplevde du den tiden?
Jag tror jag ska inte säga immun mot det, men det är klart du är ju själv 22 år i den här branschen, så det är klart att man har varit med där det blåst ordentligt, och det var nog tidigare än första åren där. Men även när det går dåligt så klart, då får man ta sitt ansvar. Men jag känner mig trygg i föreningen och vilket jobb jag gör, så det, jag tar inte åt mig alls. Jag vet också att fotbollen är känslor, engagemang. Sen menar jag när det går gräns, det är klart då
hur ofta har det gått över gräns?
Nej, då tänker jag kanske mest på kollegor i andra klubbar och sådär som jag har nära relation med. Och som vi förstår varandras jobb. Det är kanske de man pratar mest med många gånger, för vi sitter lite i samma situation. Men det är ju så det är.
Vad har varit jobbigast? Jag menar, för hela den här historien med Kevin Storellegard, hur jobbigt var det liksom ändå? Någon som gjort bra grejer och det slutade ju inte med någon rolig skilsmässa.
Nej, och det är ju bara tråkigt, men det gör ju inte alltid det. Även om jag försökte måla upp några himmel, men så är ju det i den världen. Det är fotbollsspelare och det är känslor och alla, man vill olika saker ibland. Och det har väl varit några tuffa beslut givetvis under den här resan. Men någon sa, jag kommer tillbaka med en kontinuitet i en styrelse och som ger ett förtroende till mig som gör att jag kan ge förtroende till andra, så blir vi ganska trygga. Agenterna brukar kalla oss för en sekt ett tag. Det var inget bra ord. Familj är ju mycket bättre. Men någonstans vi i det här fotbollsvärlden vi är i, och jag menar Europa inte minst, men även Sverige till viss del, så är det svårt att skapa det. Och det har vi gjort, och då blir inte de här som utifrån man kan tycka oj vad det blåser eller jobbigt eller nu får han gå eller sånt. Det blir inte så stort hos oss. Och det är en jättestyrka tror jag för miljön i sig, för att prestera för spelare, ledare och personal och allt det där.
Du sitter ju i styrelsen även för svensk elitfotboll. Hur ser du på de turer som var där? Där ju Ove Sjöblom inte blev vald valberedningskandidat. Så att styrelsekamrat till dig och Jens T. Andersson blev vald.
Mm. Så blev det. Nej, ja, som SEF har ju, det gjorde jag också min första SEF-möte november 99, Finlandsbåten var det då. Så det brukar man ska göra. Det byts ju väldigt mycket folk, så vi är väl några få som är kvar sen dess. Micke Kaller och jag, kanske någon mer. Och sen får vara med på SEFs resa och sen varit med i styrelsen. Det är klart att det är hedersuppdrag. Vi har haft Bosse som ordförande och Sture Svensson som ledamot, så jag var helt stolt över det och har ju fått fortsatt förtroende. Sen där du beskriver med ordförandeval, så är ju det något som...
Ja, ja, det delade ju fotboll, så får man ju säga. 15-15.
Jo, så blev ju det. Jag har nog den miljön som har växt fram i SEF med relationerna mellan klubbar, den är ju på en helt annan nivå än vad det var när jag började. Även det var alltid en viss falang eller makt. Kamp och så. Den miljön vi har skapat i SEF ihop, alla klubbar, den tycker jag är fantastisk. Där man kan ge och ta och förstå varandra. Storklubbar kontra mindre klubbar, den är grym och det är det som gör att det funkar. Sen ska nog vara ordförande och så blev ju det.
Men ni röstade inte på Jens T. Andersson?
Det var sluten omröstning.
Öppenheten, fotbollens signum.
Jo, men... Det går inte att berätta allt för dig vad vi gör varje dag.
Nej, det är ingen risk att berätta. Och om du ser, vad är den viktigaste frågan för SEF när det gäller svensk fotboll framåt?
Ja, bra fråga. Det är lätt att prata om öka intäkterna och ha krav på det. Men det är klart TV-avtal, spelavtal. Och det är klart, nu är inte jag, den digitaliseringen, finns det ytterligare ett ben att stå på vad det gäller centrala intäkter, så är det enormt intressant och det jobbar ju vi med nu. Och utifrån det också kunna ena klubbar, och det har man gjort i de stora avtalen, vilket vi vet inte är så enkelt i andra ligor. Kan vi ena klubbarna en gång till och hitta ytterligare en intäktskälla, det är ju en...
Det är då via biljetter det, och sälja på arenor och grejer.
Ja, hela det... Det paketet, det är ju den stora utmaningen. Men allt hör ihop med miljön, tror jag, och givande och tagande. För jag tror det ger kraft åt, istället för att ha konflikter eller den respekten man visar mellan klubbar och så. Tycker jag både spara tid, energi och som i sin tur ger pengar. Men det är klart då, nu kan inte jag prata för alla... Tränare som tror jag också, det kan jag hoppas att Svante de får till, att tränare som kan träffas lite oftare. Det har
Svante Samuelsson som klubbchef, sportchef.
Ja, klubbchefer och sportsligt ansvariga, så de har ju en stark relation med varandra.
En stor påverkan på svensk fotboll är ju det som är på gång med ECA och omstöpningen av Champions League och så. Hur är det att vara med i ECA när ändå de... styrs av kanske de större klubbarna och drar iväg åt ett håll som inte är gynnsamt för svensk fotboll? Jag menar, Lars-Christer Olsson har varit väldigt tydlig där för SEF-ordföranden.
Jo, nej, men vi har ju varit med i ECA sedan 2008. Också en av få som är kvar när man åker på de mötena och hamnar i Subdivision 3. Men det får jag säga, det är klart att när man är där så tycker jag ändå, men någonstans följer ju de in nästan till ett veto i Subdivision 1, så till slut så känner man att det här... Varför har vi möten egentligen till slut? Va? Men det som har hänt det sista, och det är klart, både Subdivision 3 eller Subdivision 2 i ECA, de mindre klubbarna har ju börjat mobilisera. Det handlar också, det blir ju det här, hur länge är personer kvar? För det är klart, byts det ut folk hela tiden, vilket det gör mycket i Europa. Då blir det ingen som engagerar sig eller har det som hjärtefråga. Även styrelsemedlemmar som blir invalda slutar efter ett år. Har varit någon, så den omsättningen som har varit tror jag också har gjort att det inte har kunnat ha någon power till slut. Men det som, och det är ju framförallt det Lars-Christer har gjort med European League. Det är ju helt i efterhand nu. Jag kommer ihåg när jag var på några ICA-möten, och visste man inte vad det var ens. Va? Det var ju inte en part överhuvudtaget, och sen tar Lars-Christer den bollen och driver upp det.
Det är liksom proffsligorna som är ett alternativ till
den resan han har gjort med European League, det är ju makalöst. Där de idag är en part och i princip har plats i UEFA exekutivkommitté. Det är ju enormt imponerande. Så Lars-Christer, om du pratar ordförande själv, så är det klart att det, ja, det går inte att ersätta han på det Nej. Sättet. Men det han gjorde. Och så, det finns väl ändå lite hopp. Man stoppade ju egentligen det första förslaget från toppklubbar och även stoppat andra initiativ. Det finns en annan typ av mobilisering som förhoppningsvis gör att klyftan inte växer alldeles för stort.
Var säger du att det är ni emot i Elfsborg?
Ja, det är klart på samma sätt som om du pratar svenska fördelningsprincipen vi har, så har vi ändå, tycker jag, hittat en solidarisk allsvenska superettan, även fördelningarna där. Det blir klyftan för stor. Där får man slåss på hemmaplan med sina förutsättningar och fördelar storsta kontra andra kanske. Om vi redan i centrala medel sätter klyftan för stor, då till slut har vi ingen allsvenska som är oviss, och till och med lilla Elfsborg kan vinna någon gång.
Och när det gäller VAR, Video Assistant Referee, det är ni emot?
Frågar du mig? Eller, ja, vi är emot som förening. Jag personligen är ju också emot det.
Matchen mellan Kalmar och Elfsborg som spelades i Allsvenskan tidigare i vår utreds för misstänkt matchfixning. Klubbchefen Stefan Andreasson säger till Fotbollskanalen att det är en enskild händelse gällande en spelare som kommer att granskas närmare. Och att klubben kommer att vara behjälplig på alla sätt de kan.
Även en annan aspekt som ni har drabbats av är ju matchfixning. Vi ska inte gå in på hur och exakta detaljer. Men det är ju knutet till en match Elfsborg-Kalmar. En spelare där som gjorde någonting. Vilken fara finns i det här liksom med matchfixning? Spelare som spelar mycket och liknande.
Ja, som du beskrev, även om jag tror vi alla har fått den informationen man... Ja, kan få, sen kanske man blir mer just hur polisen, gårdare och kompani jobbar med detta, och när de beskriver hur det går till, så är det klart att det är, man blir mörkrädd hur man då kartlägger yngre spelare och på något sätt sätter dem i en situation där man nästan till blir beroende resten av livet på något sätt. Det är klart att det är inget bra överhuvudtaget, eller det är fruktansvärt, och det vi kan göra det är ju på något sätt att försöka se signaler, informera, och det är ju förkastligt. Det är ju fruktansvärt.
Hur kan man förhindra det? Kan man ha klausuler i kontrakt att de inte får spela och liknande?
Det blir väl lite så, jag vet, nu har vi stoppat spel på all fotboll idag inom SEF-familjen. Jag vet, i andra länder kanske man till och med tagit det än längre att man inte får spela på fotboll och så, men det är ju ett samhällsproblem överhuvudtaget, och det är i och för sig, om du pratar lite inom fotboll kanske och hockey, så finns det en större procenttal för risk. Så någonstans, vad kan vi göra? Det är att informera sig, signaler. Sen om det är att sätta någon gräns eller att man inte får. Ja, jag vet inte om det är lösningen. Men det är väl att hålla alla tummar för att polisen kommer åt den typen av personer som har det här som någon sorts affärsidé.
Hur är det att i ena änden brottas med de problemen och i andra änden tar emot massa pengar nu från ett spelbolag som grundades i utlandet från början, och tidigare var det Svenska Spel, nu är det Unibet. Det är ju en svår ekvation.
Jo, den frågan får man ibland, och det är väl lätt att svara så, det är förkastligt, men jag tror om man ändå, vi har ju valt att vara med och ha en dialog och försöka vara med och påverka och ställa sig helt utanför. Och utifrån det så är ju samarbetet med Unibet väldigt bra. Sen får man väl se vad framtiden utvisar, men jag tror inte på något förbud på det sättet.
En annan del som är en stor del av ditt jobb är ju agenter, och det har ju förändrats mycket. Jag menar, jag utgår från att det är många fler som söker dig idag än vad det var när du var spelande sportchef i slutet på 90-talet.
Då var det tre.
Hur jobbig är den liksom bilden att hantera, att just med förmedlare, agenter och allting?
Ja, framförallt så tror jag det har ju blivit en helt annan administration och ett regelverk som man givetvis absolut måste följa. Så det är ju när man tror ibland, jag vet när jag börjar jobba, när man var någon styrelsemedlem som frågar hur gör du? Ja, du sitter och pratar i telefon och skriver på någon papperslapp, men det är ju inte riktigt så längre, va? Så i våra värld så tycker jag, det är därför jag säger, det gäller ju någon så här, okej, vad är Elfsborg, vilken identitet har vi, vad står vi för, och utifrån det så kan vi gärna, vi jobbar ju bara, varför jag sa innan med sekt eller familj, vi jobbar helst med ett antal agenter, men sen måste ju vi givetvis ta in spelaren i egna individer, de väljer vem de ska jobba med, vi har aldrig synpunkter på det, utan den dag man väljer så får man försöka, så träffar man dem och så berättar man om Elfsborg och så förhoppningsvis ställer de upp på vårt sätt, för det är ju en part som är jätteviktig, som jag beskrev lite, för att höja statusen på svensk fotboll, tro på våra spelare, tro på att större klubbar kan komma hit och köpa, så det är klart, de är en jätteviktig part och jättebra.
Hur ofta anlitar ni agenter för att sälja spelare?
Helst inte. Sen har jag full förståelse för att om du pratar om större försäljningar så är det ju ofta att är du bra där ute så ger det sig själv. Det försöker man prata. Men sen, och många gånger kanske är spelare du vill bli av med. Då kan man ibland ge något mandat till någon eller jaga livet ur den agenten. Det händer inte så ofta att vi vill bli av med spelare. Men det kan ju vara, eller också att du får bud. Fast du känner att men det här måste vi få något mer. Så är klart, agenten är ju en part som man kan använda. Men affärerna gör ju klubb till klubb.
Hur ofta har du fått erbjudande om att få betalt vid sidan? Eller att någon vill ha betalt utan att följa regelverk och liknande?
Nej, inget sånt där. Det tror jag
har du inte ens fått något erbjudande?
Ja, 20 år sedan kanske. Ja. Eller när man började. 15-20 år sedan var det säkert så någon gång.
Men hur upplever du att det är renare idag än vad det var för 15-20 år sedan?
Ja, ute i Europa är det säkert, eller det är väl kvar vissa dåliga saker som man inte riktigt får koll på via FIFA. Man hoppas ju alltid på ett nytt regelverk, fast någonstans hittar man vägar. Du ser väl utspel idag från agenter som ska ha hundratals miljoner och man fattar ingenting. Hur går det till i det regelverket vi har? Men man hittar, jag pratar med någon klubb nu som i princip har 5 nyanställda jurister bara för att hitta lösningar som kommer ifrån regelverket. Inte att det är någon gråzon, fast det är olagligt. Det är inte olagligt, men just hela den juridiska. Så det finns ju pengar. Det finns ju pengar, enorma pengar i fotbollen, och någonstans vill alla komma åt dem på något sätt. Så är ju det. Men jag tror vi i Sverige, jag brukar säga att vi är bäst i klassen, och det känns bra när man säger det. Just utifrån både nationsförbundet och regelverket vi har och vi följer.
En omdiskuterad karaktär i den här branschen är ju Kian Karam, som ju, vad jag har hört, utgett sig ibland jobbar för er. Jobbar han för er?
Vi har anlitat Kian som scout i perioder, har vi gjort.
Ja, okej. För att han är ju ibland agent och ibland förmedlare och ibland scout. Vad ska man klassa honom så?
Frågar du mig idag så är han renodlad scout, va?
Men är det svårt med den typen liksom av som kan byta? Ja, ena dagen är man någonting, en annan dag är man någonting annat. Kanske vill ta betalt och liknande.
Ja, det är möjligt, men idag det regelverket vi har och hur förbundet jobbar, så tycker jag ändå till slut det är ganska enkelt att följa det. Och håller man sig till det hela tiden, då blir det också en trygghet. Ja, men så här ska man göra. Och då har vi både vilka som är registrerade. Vi jobbar ju alltid med en väldigt etablerad idrottsjurist i alla våra avtal. Både med agenter och spelarkontrakt och transfers. Det är alltid går via, det är inget som jag sitter själv precis och gör, va? Så just för att du kan inte göra fel någonstans, och det handlar bara om att avtal ska följas till slut, om betalningar och sånt där, men också det regelverket vi har nu går att följa tydligt, tycker jag.
Stort tack.
Är det redan klar?
Ja. Podden är den här veckan producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson.
vi tar som vanligt tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Och enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.